Yes, hej och välkomna till VP-podden avsnitt 2. Som vanligt, höll jag på att säga, även om det bara är andra avsnittet, så är det jag, Johan Kvart, som är med. Och så har jag med mig min eminenta kollega.
Tobbe Christiansen,
Precis.
den ökända från Halmstad.
Ja, precis. Det är ju så. Jag passar på i början att säga att vi finns ju både på YouTube, och så finns vi även på Instagram och framförallt Patreon, där man, om man stöttar oss lite där, så får man ut ljudpilerna i tidigare skede än vad man får på YouTube. Kan vara bra att veta. Ja, idag så tänkte vi prata lite om vår start med Weightpull och hur vi tränade i början. Vi kommer nog hålla oss till det hyfsat. Vi kommer säkert svänga iväg lite grann också. Och sen nästa gång prata lite mer kanske om vad vi lärde oss utav vad vi gjorde i början och hur vi har förändrat det till, ja, jag tränar ju inte längre, men så som jag la om träningen på slutet och vad vi tycker hur det ska se ut i framtiden. Ska du börja, Tobbe, hur det var, hur du upptäckte sporten, hur du fick liksom, hur du kom in i VP-världen liksom.
Ja, nej, det var verkligen en slump. Jag stötte ihop med den gode Sebastian Rosenberg i en rastgård här. Jag hade min dobbe då, Izzy. Han var väl 11 månader. Och det var bara, ja, men en kul grej att prova. Och Halmstadgruppen då, alltså där det precis varit, ja, en av de vanliga små krigen, uppbrotten i gruppen då. Så det var många av de här gamla som hade lagt ner och lämnat. Så när jag började så var det liksom. Ja, det var ju någon. Det var ju Kristoffer Eliasson med Bobby och hans sambo då, Matilda, som jag men körde mest. Sen var det en hel del, alltså skadade hundar och så. Det var mycket stress. Alltså det var alldeles tydligt. Det var liksom, fanns sådana här regler. Ja, men för att du skulle få köra vagn så var hunden tvungen att klara 120% i start-stopp. Men det var ju egentligen ingen som visade någonting. Alltså, så här efteråt kan man ju känna liksom att nej, men det var inte så många som hade på fötterna. Alltså, första vintern, hade det inte varit för att jag hade kört med Kristoffer och Matilda så hade jag nog inte varit kvar, för att det var helt enkelt, det kändes inte som någon brydde sig. Alltså, det här var ju uppe på ön och det var mycket, mycket där, ja men vi går till uppvärmningsvarv och sen kan ju ni nya gå och göra startstopp eller någonting och så går vi och kör vagn. Och jag kommer ihåg, det är så fånigt, för datum jag kommer ihåg liksom. Det var som sagt, det var vintern 2009. Då hade jag varit med i 3, 4 månader. Men det hade liksom inte varit något direkt. Det var ju Sandra Palmqvist som var träningsansvarig då. Men hon hade blivit av med körkort och grejer, så jag hade inte träffat den här myten. Och hon dök upp den 27 december 2009 då och skulle hålla lite. Och hon hjälpte mig väldigt mycket i början. Det var lite sådär. Det var alltså 12 hundar som var uppe och testade på. Och det många var från den här rastgården, liksom hade spred sig och många ville testa och det ena och det andra. Men 2 månader senare så var vi 2 stycken kvar. För att det var liksom ingen som brydde sig då. Och
Men
sen blev det, ja.
var det precis efter det att Halmstadgruppen hade, eller den då som hette SVB Halmstad, ska vi säga, på den tiden, när detta var ju när det var under SVBA då. Men var det då
Ja.
Halmstadgruppen var sådär väldigt stor, precis när du kom du in i precis slutet av den eran, eller vad ska man säga?
Jag kom in precis när det hade kraschat.
Okej.
Då. För jag menar, innan dess, när man kollar, de hade ju det här. Alla lokalgrupper hade sina gallerier i den gamla SVBA. sidan liksom, jag
menar, där,
de, de hade ju 30 bilar där uppe när de körde sina helgträningar. Det var Halmstad var utan tvekan störst i landet. Så nej, och det var väl lite så där, förutom Kristoffer där så kände man det fanns inte så många som hade ambitioner. Så Sandra hjälpte mig jättemycket i början. Då så körde man med Kristoffer och de här. Och sen, ja, som vanligt, man kan inte hålla käften. Och det var lite det här att man ifrågasatte ju varför det var ingen som brydde sig om de nya och ingen tog hand om de nya. Så det var ju där började. Då skulle jag ha hand om de nya i gruppen. Och den som var träningsansvarig då, ja, men då släppte hon mer eller mindre alls. Så det blev att man blev stående med träningarna. Så det var så, man halkade in på det spåret rätt fort och lätt. Men det var ju helt annorlunda. Det handlade ju bara om vikt. Klarade hund en vikt på vagnen så öste man på mer. Det fanns liksom inget tänk på att bygga sakta, kändes det som, utan, eller att det skulle hålla. Det var ju, alltså, det var ju flera hundar som var skadade sen innan, eller hade blivit skadade. Och det var många hundar med stressbeteenden och sådär. Så man körde ju på det med Icy. Och körde väl med honom i 1,5 år. Sen fick han ju DCM. Så han fick ju somna in bara 2,5 år gammal. Och sen efter, så gick det ett halvår eller så dök ju gammeltant Bella upp. Och jag körde ju någon funpull med henne. Då. Så skadade hon sig, hon sträckte sig då vinter, och jag kände, för hon sträckte sig och det var en månad med koppel och grejer, och sen så pajade hon, slog hon upp det en gång till och vi förlorade hela vinterträningen, och jag kände det då, ja men att nej, vi har förlorat hela vinterträningen, så det var mer eller mindre skrota säsongen. Och det var lite tur i oturen, för hade jag fortsatt som jag gjorde då och med, ja, det man visste och det man fick lära sig, då hade det nog gått åt fanders med Bella. Men som sagt, var tur i oturen där, så var det ju för det var den vevan jag lämnade lokalgruppen där med. Och ja, nuvarande gruppen här kom till av en slump. Och vi försökte ju, eller jag försökte ju, det var ju livat, det var turbulent, det var, ja, men man försökte, jag vet, du satt ju i styrelsen i SVB, och det var ju då vi började snacka. Och där kom ju Kevin in i bilden, och där ändrade jag ju om hela min träning, hela det upplägget, och jag menar, danskarna, deras, alltså både Kevin och Martin Thompson, liksom, ja, men de låg ju hästlängder före när det gäller träning. Och hela tänket på vagnen var ju som natt och dag. Så att det räddade nog Bella då. Och Skilla kom ju in i den vevan strax efter det med. Så att, ja, det var så det började.
Ja. Ja, det var en ganska radikal förändring när du väl fick reda på hur man tränade i Danmark, eller framförallt då Kevin var väl den som du tränade mest med då. Ja. Och vi hade många diskussioner då om hur träningen skulle vara. Jag var ju kvar i det gamla tänket in betydligt mycket, mycket längre än vad du var. Så.
Ja, jag kommer ihåg när jag skulle göra debut med Bella och Skilla på riktigt eller så. Och det var precis den vem man hade lärt känna Hilde med. Och Hilde frågade mig vid något tillfälle då, bara, ja men vad har Skilla dragit på träning? Och jag bara, nej, jag vet inte. 300 någonting. Jag sa, vi kör inte med vikter och så. Och Hilde tyckte det var helt konstigt då. Men hon gick ju också ifrån vikterna sen. Och det har ju varit mer och mer. Sen har det ju alltid gått i vågor. Jag vet. Ja, det var ju SVB. Ja, de hade ju något. Det var ju ett bra upplägg och en bra tanke. Det här med kurser för träningsansvariga. Jag vet, det var ju Thomas och Anders Norr som höll det någon gång.
Ja, precis. De lanserade väl ett nytt projekt egentligen, men man hade ju en
Ja.
träningshelg varenda höst där för ESVBA. Jättebra initiativ uppe i Norrköping, då i Yxbacken där. Så körde mig på hösten för träningsansvariga, så var de där uppe. Men sen så ett år så tog Anders och Thomas över det där och lanserade ett nytt koncept som påminner rätt mycket om man säger danska metoden, eller vad vi ska kalla det dem då. Och det togs väl emot med blandade åsikter, men nu i efterhand så kan man, tycker jag i alla fall, att det var en fantastisk
Ja, skillnaden var, där var det man liksom då, det var ju det här att de körde ju många avbrutna drag, liksom att man, ja men man körde typ fem starter på en banlängd och sådär och ja, man kom ju rätt på rätt så fort att ja, det skapade, alltså hundar som var lite hetare, ja, det skapade stress. Och det var ganska tydligt. Men det var nog första gången det liksom, så länge jag varit med liksom då, som där man gjorde ett medvetet, liksom, där man hade ett klart upplägg. För där var väl Irene inblandad en del med, va?
Jag är
Jag är inte
osäker på det
hundra
där.
om hon inte höll något föredrag.
Alltså hon var ju med
Jag
på
är inte hundra.
sommarkampen vid något tillfälle, vet jag också, och hade
Ja, det vet
någon
inte jag. Den var jag
skvallerträning.
förbjuden att åka på.
Ja, ett år
Ett
i alla
år.
fall. Ja,
Ja.
precis. Men det var ju också en sån där supergrej som fanns förr i tiden, liksom, måste man väl säga. Maria, det kommer vi säkert prata om vid flera tillfällen sen, men jag tänker just med träningen så är det ju rätt spännande egentligen att se hur den har förändrats, och som vi båda två har samma upplevelse egentligen i början, när vi tittar tillbaka på det, att det fanns inte direkt någon styrning åt något speciellt håll, och det var vikt och vikt, och man hade inte riktigt funderat över hur det. Man körde så som det funkade för några enstaka. Och det är helt logiskt med tanke på hur ung sporten var, tycker jag. Att det var så. Det har varit en väldigt naturlig utveckling egentligen så. Men det var som sagt, det var många naturbegåvningar som stannade kvar. Det var ju som vi sa förra gången, det är fler träningsprodukter idag som finns för att man har lagt om metoden liksom lite. Men så gjorde man också, jag upplevde att man gjorde en väldigt stor skillnad på DV, start, stopp och vagn. Att det var så otroligt världsskilt, alla de här tre olika delarna. Medan jag tror att både du och jag idag ser det mer som bara olika delar i träningen, liksom egentligen varje del är lika självklar som den andra. Att ingen av de här delarna kan man vara utan heller. Sen så kanske det som är minst viktigt generellt är väl, tycker jag då, det är ju vagnsträning. Faktiskt, men
Så länge du inte har problem.
precis.
Det är liksom då, har du kört in, har du fått in grunderna ordentligt och du har en hund som är lugn och liksom, ja men momentet är klart och du inte har då, ja men då finns det ju inte något direkt då. Och det har en tendens också, det märkte man själv här. Vi hade ju ingen vagn i gruppen när vi började första 8-9 månaderna. Men det kördes ju ändå, det kördes ju start, stopp och grejer varenda jäkla vecka. Och man nötte på och man jobbade med henne. Sen när vi väl då körde vagn, testade. Bella var den enda som hade dragit i gruppen. Jag tror vi testade, det var 10 hundar som vi testade. Det var en som hade problem. Och det var miljön, alltså då. Men momentet satt. Men så märkte man ju då efter, ja men när det fanns tillgång till vagn så blev det mycket slarv med grunderna, startstoppen. Ja, det var lite bekvämt.
Det måste man ändå säga i början, för när jag började så var det enda vi gjorde, inte enda ska jag inte säga, men det var ju verkligen, DV var ju det som stod på schemat. Varje lördag så var vi ute och så drog vi DV. Det var ju egentligen det som fanns de första åren. Så körde man lite start och stopp kanske efteråt. Vagn hade vi väldigt, väldigt sällan tillgång till. Och det där tror jag ändå var väldigt bra. Sen fanns det många delar som kunde utvecklas, självklart. Men jag fick ju den här grundträningen som DVn är så jäkla bra för, liksom.
Det ligger faktiskt ett klipp, Lundagruppen Sankt Hans backar på YouTube.
Ja, det var ju till och med innan min tid faktiskt.
Ja,
Jag tror det är från 2008 eller någonting.
Ja, precis.
Det var ju ett fantastiskt bra träningsställe. Den videon har varit uppe länge. Där ser man ju också på skillnad. Då körde vi man ju mer däck för också. Och kanske i större utsträckning så var det, jag ska inte säga stress alltid, men saker och ting skedde överlag ett större tempo, upplever jag det som. Jag kommer ihåg när jag ganska långt in i min karriär pratade med, jag tror det var dig och Kevin, eller om det var Kevin bara, just det här med vilket tempo som var vettigt att hålla på en BV-runda. Och jag hade ju hållit, alltså inte dubbel så fort, men 30-40% för högt tempo på DVN mot vad som egentligen var rimligt liksom. Och det vet jag var. Sen så var det ju fantastiskt i början, vet jag, när jag började. Vi var en grupp på, det var 8-10 hundar. Träffades varenda lördag. Det var ju en mer social grej så att säga. Till en början där. Det tävlades inte på samma sätt. Vi hade Linda Andersén då som tävlade med India och Hicka då. Och det var liksom, det var det som fanns egentligen då till en början tävlingsmässigt, men alla andra var där som, ja då det här motionärer som man kallade då liksom, men det bara för, i min värld så är det inte motionärer, det är bara de som inte har tävlat ännu. Egentligen
det är så.
Så att men så vi var, och det var liksom, det var en mer social sammankomst kan man säga till en början. Sen så var det ju roligt för att det var många av dem som ändå blev intresserade av att tävla så småningom. Liksom. Men,
Men det är ju en sån grej. Alltså, som sagt, jag har diskuterat ofta. Det är det här, jag tror det var som sagt var Martin Junhav då första gången jag och han snackade på den berömda drunkningsolyckan i Karlskrona. Då just
det regnade där, lite då kan man säga.
120 mm på något dygn. Så, men då var det ju just det här att ja, men börjar du ha målsättning att du ska tävla, då är det absolut viktigt att ha tillgång till vagn. Det andra spelar inte så stor roll. Men däremot går du in som motionär så är den sociala biten minst lika viktig.
Ja.
Och får man inte, alltså motionärerna liksom, visar du inte intresse för motionärerna eller försöker peppa dem, eller då, jag menar, här är vi liksom, ja men alla ska ha möjlighet att köra vagn. Vill de köra vagn, eller så får man dem till och vilja testa vagn, och sen så tar vi det därifrån. Jag menar, ja men vi har ju vår berömda tant Lill med ställade boxer som, ja, ingen har kommit underfund med på 9 år eller så. Men hon kör på, hon är med på träningar och hon är alltid välkommen. Hon är en av dem som är med på starten. Och jag kommer liksom aldrig ställa några krav på henne. Liksom, utan, och de som har träffat Lill älskar Lill och älskar den där jäkla boxen ännu mer.
Så. Det är omöjligt att inte göra det. Så är det ju. Det är liksom, så är det ju. Men det är det också. Alltså, det ser man ju hos er jättetydligt. Att vagnsträningen kan vara precis lika mycket social. Och det kan vara lika mycket motionärs. En motionär del så att säga. Det är liksom inte frikopplat från varandra.
Så att, nej, men det, och, men det är... Men det är ju mycket för det med, ja men kommer någon bara, ja men skulle vi komma och testa på? Okej, nej men vi har vagnsträning på lördag. Ja, då hamnar hunden framför vagnen.
Precis.
Så tar man det från starten liksom.
Ja men eller hur, det där med att man ska, för jag vet i Lund så hade vi nog, hunden behövde dra sin egen kroppsvikt då. För att man skulle få testa och dra vagn då, i start och stopp då skulle jag säga. Och jag kan förstå vad det där kommer ifrån, för man vill att hunden ska vara fysiskt förberedd, men vagnen i början är ju inte ett fysiskt problem. Ja, möjligtvis om du har en chihuahua, man inte har någon liten vagn, men annars är det ju inte fysisk prestation eller en fysisk problematik just, för hunden.
Och just de grejerna funkar ju, alltså, som liksom som sagt var, jag menar, ja. Men ja, det var ju liv för något år sedan här. Vi hade en boxer på 5 månader som provade vagn. Ja, men det var ju Lina och Tobbe som gick och drog vagnen.
Precis.
Det var bara en ren miljöträning. Vänja sig vid momentet, inget annat.
Precis.
Och det är så jäkla nyttigt. Och det sporrar de nya med liksom att bara, ja, jag vet, vi har ju nu Svea då från samma kennel som Fisa. Hon har ju varit med sedan hon var 5 månader. Och det har bara varit dravagn efter henne, dravagn efter henne. Ja, hon har blivit lite större. Ja, men då ger man henne en puts så vagnen rullar igång själv. Och så håller hon bara det igång.
Precis.
Det finns ingenting som säger att du måste belasta med vagn.
Nej. Nej, men det där det är ju en väldigt fel uppfattning. Och det var ju så det var förr. För då tränade man ju vagn ungefär som man tränar styrketräning för människor. Man lägger på mer och mer vikt. Och sen så till slut så kommer man till en situation där man inte orkar lyfta vikten eller dra vagnen i det här fallet. Men så som sagt, vi ska prata mer om träningsfilosofin nu, men det så tränar inte vi idag, eller vi ser inte på vagnsträning på det sättet längre.
Nej.
Du och jag i alla fall.
Nej.
Sen kan det vara en del av vagnsträningen, men det behöver inte vara det för att nå framgång. Styrkan kan man bygga på andra sätt, utan det är ju liksom...
Ja.
Teknik och andra delar som man jobbar på framför vagnen liksom.
Ja. Och bygga kontakten och liksom alltså lära sig läsa sin vagn.
Ja, precis.
Det är liksom ja.
Ja, det är ju faktiskt en av de stora delarna. Jag menar, där har vi ju sett genom åren en del fantastiska exempel liksom på relationer till sina hundar liksom. Jag tänker på Isabelle och Kiki till exempel, som är en sån extrem situation. Det är väl liksom de två var en liten egen bubbla som tävlar nu, som jag alltid är lika imponerad av liksom, hur vi kan kontakta med. Så är det ju Martin och Helmer som har en otrolig kontakt liksom, till exempel, som har haft i många år nu då. Och det är
ju skithäftigt.
Ja, med Bella.
Ja.
Ja, precis. Och det finns många, det finns jättemånga. Jag har glömt massvis med handlers här. För att det där är ju en av de viktigaste delarna. När man tar ett steg tillbaka och tittar på vilka hundar är det som inte bara presterar bäst resultat, utan som någonstans håller längst och som har roligast och som gör det snyggast på något vis. Ja. Där är det ju relationen och kontakten mellan handler och hund som är så otroligt
viktigt. Och tilltro på båda hållet.
Alltså, ja, precis.
Och det var ju där det vände för mig. Alltså, som sagt, för du mobbade mig rätt bra över hur nervös jag var, hur skakig jag var på händerna och grejer då. Men alltså där det släppte för mig. Alltså jag visste ju, som sagt, man hade Kevin som coach och träningsupplägg var klart liksom. Man körde, jag visste ju att jag tränade mer än vad de flesta gjorde. Skilla Bella tränade med vagnsteknik än ja, alla skulle jag säga. Men det var ju ändå var det ju liksom i början, men man litar inte på dem. Nej. Eller man litar inte på sin träning. Men så när det väl kom och jag liksom bara, nej, men jag gick inte in, alltså efter det gick ju aldrig med Skilla på ett drag där jag inte trodde på att fixa.
Nej, precis.
Och har du det liksom, har du bra band i grunden och du liksom få den tilltron att ja, men där fixar vi. Och hunden känner det att ja, men huset känner sig säkert. Ja, men då blir allting mycket enklare.
Precis. Och där så. Är det ju, vi har ju en del tydliga exempel på att det går ju också att göra om. Det tar lite längre tid att förändra någonting som har blivit lite snett. Det behöver inte vara fel. Ja. Tar vi Flash till exempel, men han presterade ju bra från början, eller inte från början. Ja. Men efter ett tag, liksom, men han blev ju bara bättre när vi började göra annorlunda. Och det tror jag tror att många behöver känna tilltro till det också. Att det är inte för sent att förändra och det är inte för sent att gå in och justera vissa detaljer. Mm. Men det krävs tid och energi och engagemang, så är det ju. Liksom. Och en tydlig plan så att man faktiskt vet vad är det som vad är det som triggar det här felaktiga, eller vad man nu ska kalla det liksom, eller det man inte vill att det ska vara till exempel.
Och grejen är ju att alltså, många som lyssnar på det här, de har ju inte en aning om hur Flash var.
Nej.
Vilken låda han kunde föra. Och jag menar, första gången vi körde, när vi ändrade om vagnsträningen, när vi körde pass här och Flash helt tyst en hel träning. Och jag säger till efteråt liksom att bara hade vi filmat det här och visat det för Rille, din gamla träningskompadre från Lund, och sagt att Flash höll tyst en hel träning, så hade inte Rille trott på det. Så vi fick hämta in Flash en gång till och bara se till att filma det, så att det fanns Exhibit A, Flash håller tyst.
Ja, de där filmerna kommer aldrig raderas från telefonen, kan jag säga. Det är så kul när man har gjort hela den där resan och ser att det faktiskt går. Jag tycker det är viktigt ändå att vi tar med det också, att i början, när vi började, så var träningen i sig var inte dålig. Mm. Och man visste inte lika mycket som vi vet idag över vad som fungerar väl. Och det är för också för att sporten var ung. Men det gjorde nog också att fler, tror jag då, flera hundar och även handlers inte fortsatte. För att det blev för mycket stress och det blev för jobbigt. Liksom.
Mm. Och det där är ju ett av mina pet peeves, liksom, just det där, och jag skrev det vid tillfällen och så här, just det där att, ja men, när nya kommer ut och tävlar och så. Vi hade ju ett exempel med Marie Silén när hon och Bella kom ut. Och Bella var ju ett närknipp, och Matte är ju, hon är lite nervös. Kan vi ju säga.
Vem är inte det när man tävlar? Så är det ju.
Och grejen var ju det att hade Marie fortsatt som hon gjorde då, så hade inte Bella varit kvar mer än ett år till, förmodligen. Men det var det att ingen kunde, sa ju till henne att du får liksom kanske ta och jobba med stressen eller göra så här, eller gav henne råd eller stöttning eller heter det. Det var ju jag och du som mer eller mindre sa till henne och förklarade att om du fortsätter på den banan så är du inte kvar om ett år. Och ofta är det så, istället för kanske, det är mycket lättare att bara säga ja men fortsätt som du gör så blir det bra, då, istället för kanske lägga lite tid på att förklara och försöka stötta och ja, men var lite mentor. Det är ett ansvar vi äldre faktiskt har ifall vi vill att sporten ska utvecklas.
Ja,
och att det är så många hundar som dyker upp, kör en säsong och sen är de borta för att ja, det har blivit en massa stress eller saker och ting har gått fel och de vet inte vad de ska göra och de får ingen stöttning eller råd.
Precis. Men det där, och det där vet jag, vi har pratat om flera gånger också, att det kanske sticker i ögonen på en del att man säger så, men det är ju de tävlande ekipagen som faktiskt utvecklar sporten. Det är de tävlande ekipagen som är medlemmar i störst utsträckning, som ser till att tävlingarna kan bli bättre och så vidare, som faktiskt marknadsför sporten. Nu vet jag att de flesta som håller på med Whipple idag är inte tävlande ekipage. Och de betalar också medlemsavgifter och ditten och datten. Det kan vi hålla, det måste vi. Men de som faktiskt marknadsför sporten ordentligt, det är de tävlande ekipagen. Och då behöver vi verkligen ta hand om dem. Och vi som har varit med länge, vi får, det är ideell verksamhet, det är det. Men vi måste ta hand om dem som behöver lite hjälp.
Ja.
Och finnas där. Ofta är det inte jättemycket som behövs.
Nej.
Men att man får, det är alltid skönt att få en bild utifrån, eller man ska säga, som man kan ta ett steg tillbaka på. Jag menar, där vi alla blir ju hemmablinda till slut. Man ser inte detaljer. Och man glömmer bort vissa saker. Liksom. Och framförallt när man ska tävla. Herregud, hur många gånger har vi inte glömt bort vad fan vi håller på med, bara för att man är och tävlar och man blir nervös.
Ja. Jag växlade selar på Bella och Skilla när det var någon tävling.
Ja, men du ser.
Men det är just det här. Bara, det är ju känsligt för att ja, folk är lättkränkta nu för tiden. Så är det, och man kanske inte alltid är smidigast i hela världen. Men det är ju betydligt rakare och det är schysstare om man liksom, ja men säga sanningen liksom. Mm. Och sen framförallt då att i förlängning då ge dem stöttning.
Ja, för det, så är det ju också. Jag menar, bara att säga att någonting är fel hjälper ju inte. Det har ju hjälp inte. Då får man komma med någon konstruktiv lösning till dem. Liksom, om du testar och gör så här istället, se vad som händer då.
Ja.
Det är liksom,
jag vet ju inte. Jag vet ju inte hur mycket, alltså det var ju ett tag Halmstadgruppen, vi hade alltså upptag, vi hade alltså folk på träningar från Göteborg, ut till Borås, Smålandsrenar, Växjö och ner till Sjöbo.
Eller hur?
Att det var folk som inte kunde få hjälp någon annanstans eller det ena och det andra. Och sen är det ju dessutom, alltså alla är medvetna om vilken pain in the butt det är med riskklassificeringen och hur dyrt det är med veterinärer och så.
Ja.
Och ska vi bli kvitt det där så måste vi tänka på hur saker och ting ser ut. Du kan liksom inte ha en massa hundar som vrålar eller slingshotar eller det ena och det andra. För att det helt enkelt, ja, i utomståndes ögon så ser det för jävligt ut.
Precis. Och så är det. Och det. Hur fel vi än tycker att det är, så är det inte så mycket att orda om. Det är så det ses utifrån. Och det är liksom en verklighet vi får acceptera. Men nu vet jag, nu jobbar man i SVK bland annat med kontakt med Jordbruksverket när det gäller det här. Men det är ju så. Vi är en väldigt liten sport med väldigt få deltagare som betalar oproportionerligt mycket för en felklassificering som jag ser det. Men vi får ändå acceptera att det är den bilden som är, och tills vi har kunnat ändra på det så behöver vi faktiskt jobba för att bilden ska bli bättre.
Ja.
Och det rundar sig redan i DVN och i start och stoppen för att sen komma på vagn och ut på tävling. Och det är ett gemensamt ansvar vi har allihop, tycker jag. Som har någonting med sporten att göra.
Det handlar ju om, som sagt, att bygga slum. Det är liksom...
Det är ju den stora pucken, tycker jag. Som sagt. Och det tänkte vi väl egentligen att det skulle vara ett nästa avsnitt här, handla lite mer om. Hur ser vi på träningen idag? Lite mer detaljerat. Hur bygger vi upp det idag och vad har vi kommit fram till? Ja, det är ju, vad är det? 12 år sedan vi drog på selar på våra hundar första gången. Så att...
Mycket som har ändrats.
Det är mycket som har ändrats och vi har blivit klokare och gråare och allt möjligt med tiden, faktiskt.
Och framförallt så är det ju det att man har ju utvecklats och man tänkt om så mycket. Alltså jag menar, jag skrev precis som det här i gruppen nu innan för jag hade gjort något inlägg. Och det är ju det, man har ju tänkt om mycket. För det första så är man lite nördig och så. Och jag menar, nu, alltså efter denna säsongen, jag har ju slängt in mig på saker nu på frisen som jag aldrig har gjort innan. Precis. Men det är bara för att variera träningen så mycket som möjligt. Och Sandra Palmqvist, legenden, myten, kvinnan, då när jag började någon av de första träningarna jag körde med henne, hon sa det liksom, alltså 60% av VP är helt enkelt samarbete och din relation med din hund. Sen har du en viss mängd talang och du har en viss mängd träning, men har du bra band och du har liksom, alltså vanlig grundlydnad, alltså bara jobba med enkla grejer som ger kontakt och så. Jag vet, jag sa till vad heter hon? Hon heter har i varje fall en dogo uppe i Uppsala-gruppen. Som jag inte kommer på. Och i varje fall, men hon har, den här dogon har ju lydnadsmeriter och har vildsportsmeriter och tydligen den enda dogon i landet. Michaela Hägg heter hon för övrigt. Hon hade väl varit lite så att det här med vepen, det var inte så enkelt som då. Det är mer detaljer och mer grejer och så. Men jag sa ju till henne, alltså, du kommer ju ha så fruktansvärt mycket gratis För att ja, du har jobbat så mycket med annat och du har så mycket kontakt. Jag menar, det, för henne handlar det om styrka och jobba med vagnstekniken. Sen, så att just, det finns många bitar man kan jobba på.
Verkligen, verkligen. Mm. Men jag tycker ju vi gör så, vi avslutar dagens avsnitt där och så kör vi ett avsnitt till där vi pratar lite mer om hur vi ser på träning idag och hur man då gör det där, bygger upp den där styrkan och tekniken och samarbetet. Lite, i alla fall krafsa lite på ytan där, för det är väl det kommer handla om rätt många gånger i våra avsnitt, tror jag.
Ja, det har ju kommit, vi gjorde ju en så här lite tråd för frågor, idéer så, och det var Anna med Odin uppifrån Uppsala, hon ställde ju frågor lite just om men upplägg med kedjor lite om vagnen och så, och sen Linda Karlsson hade ju lite med regler och kanske lite varför vissa regler som de är. Finns det regler som kanske borde komma till? Finns det regler som kanske skulle bort? Så att det finns, och det kanske är fler. Uppmanar er alla som lyssnar och så. Har ni tankar, funderingar? Vill ni inte skriva det offentligt? Skicka PM. Vi är rätt lätta att hitta.
Och vi finns ju då på Facebook som sagt. VP-podden. 2P är det och 2D. Även på Instagram finns vi i VP-podden. Samma sak på YouTube där ni hittar det här. Och även på Patreon då. Ställ helst frågor på Facebook. Funkar bra på Instagram också. Det kommer under bilder. Vi kommer säkert ha rena frågeavsnitt sen också med kortare frågor. Men det känns som att vi har många avsnitt på gång med regler och träningar och allt möjligt som kommer upp.
Och vi hade väl tänkt att spela in nästa avsnitt på tisdag, va?
Precis, tänkte vi göra. Så att det kanske kommer lite mer frekvent nu. I alla fall den här gången. Vi får se. Livet styr ju hur frekvent det här blir. Men ja, vi tackar väl för idag då. Så på återhörande och leta upp oss då på sociala medier på VP-podden. Tack så hemskt mycket för idag.
Tack för idag och ut och träna med.
Ha det gott allihop. Hej.
Hej.